Vi läser ifrån Lukas 20 kapitel, verserna 37 och 38. Att de döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande. Till för honom är alla levande. Vi ber. Herre, låt ditt ord bli levande för oss. Det är levande. Men låt det också få vara levande i våra hjärtan. Få tala till oss den här stunden. Amen. Kan man logiskt bevisa att det finns ett liv efter döden? Och om man kan det, skulle det i så fall finnas något utrymme för att inte tro? Och tvärtom, om man inte kan bevisa med vetenskapens metoder att det finns ett liv efter döden, finns det då något utrymme för att tro? Om detta tänker jag att vi ska få hjälp att fundera idag. Det finns många fascinerande berättelser om och av människor som gjort olika slags nära döden upplevelser. Där de berättar att de har varit i himlen eller på väg till himlen, men sedan fått vända tillbaka till livet på jorden. En bok som jag läste för några år sedan handlar om Colton Burpo, en liten kille på 4 år som är nära att dö efter en brusten blindtarm och komplikationer kring det. Och han berättar att han får vara med om att möta Jesus i himlen. Och hans berättelse kommer liksom inte direkt, utan den kommer undan för undan. Liksom i olika situationer när de kommer att prata om olika saker hemma i familjen. Och undan för undan så beskriver han bland annat personer som han har träffat som han inte kan ha vetat om. Släktingar, olika saker som han beskriver och som stämmer väldigt väl överens med det Bibeln, Uppenbarelseboken, beskriver av himlen. Saker som han inte kan känna till särskilt mycket om som 4-åring. Himlen finns på riktigt, heter boken, och är väl värd att läsas. Liksom många andra böcker som också finns på samma tema. Jag tänker att det finns mycket i de här berättelserna som man faktiskt skulle kunna betrakta som logiska bevis för att de faktiskt varit i himlen. Det finns saker i Coltons berättelse som bara inte går att förklara genom att han har hittat på det, till exempel. Och samtidigt är det ju så att om man vill ifrågasätta så kan man naturligtvis göra det på olika sätt. Den stora frågan kanske är om tron på ett liv efter detta måste bevisas med naturvetenskapliga argument, eller om tro är något annat och som är lika sant. I Lukas texten som vi läste så säger Jesus att Mose visar att döda uppstår genom att Gud i berättelsen om den brinnande busken kallar sig själv för Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och Gud, säger Jesus, är inte en Gud för döda utan för levande. Och alltså måste Abraham, Isak och Jakob på något vis vara levande. Mose visar, säger Jesus. Inte bevisar, det säger han inte, men han visar. Kanske finns där en nyckel. Att tron kanske inte i första hand handlar om att bevisa, utan om att bli visad något. Och att det handlar om att välja att se eller inte se. Det Mose visar är ju inte ett resonemang som håller i någon slags logisk bevisning. Så enkelt är det ju inte, bara för att någon säger att Gud är en Gud för levande så är några levande. Det är ju inte ett logiskt resonemang. Men tro kanske inte handlar om logisk bevisning. I texten från Hebreerbrevet som Jan läste, den är ju ryckt ur sitt sammanhang. Men där i det hela kapitlet så förs ett resonemang där författaren tidigare har räknat upp ett stort antal personer i Gamla testamentet som fått olika löften och kallelser från Gud. Men där många av dem inte har fått se med sina ögon, egna ögon hur de här löftena uppfylls. Därför att de hinner att dö innan det sker. Den barnlöse Abraham och hans nästan 100-åriga fru Sara blev lovade en familj så stor i antal som stjärnorna av Gud. Mose blev lovad ett land åt sitt folk men fick själv aldrig komma dit. Abraham fick se starten på den stora familjen när Isak föds. Och Mose fick se det förlovade landet på håll innan han dog. Och så kommer den här meningen som Jan läste. I tro dog dessa utan att ha fått vad de har blivit lovade. Och ser man på det väldigt snabbt så kanske det ser ut som, jaha, ett nederlag. Uppfyllde Gud inte sina löften? Nej, så ser inte författaren på det. Tvärtom. Han tar alla dessa exempel på människor med en tro som är stark trots att den inte sett bevis. De litade på att Gud kunde göra det han lovat därför att de kunde se tecken på det. Gud visade att han fanns, att han var med. Men bevisen fick de inte se. Och ändå så trodde de utifrån det de fick se. Och det var ju inte så att det inte blev något. Löftena var sanna. Abraham blev stamfader för hela Israels folk. Josua, Moses kompis, fick inta landet som Gud hade lovat. Och på samma sätt som det var för alla de vars berättelser räknas upp i Hebreerbrevet 11. Man brukar kalla det där kapitlet för trons kapitel. Och det är nog en bra benämning. Tro handlar inte bara om att få det färdiga resultatet, utan att tro på det som ska komma. Hopp. Hopp är inte någonting som är taget ur luften. Hopp är inte detsamma som fantasi. Hopp bygger på att det finns sånt som pekar på att det ska kunna bli någonting. Och att det verkar som att det är möjligt. Att det finns någon eller något som kan genomföra det man hoppas på. Och jag tänker att trons hopp är mycket större än det som går att mäta eller bevisa eller med fysiska eller matematiska formler räkna ut. Trons hopp bygger på att Gud, precis som i trons kapitel, gång på gång visar oss tecken på att han finns och att det han lovar ska bli verklighet. Hoppet om en himmel och ett liv efter döden kanske på ett sätt kan mätas och diskuteras utifrån vittnesbörd från människor som menar att de har hälsat på andra sidan. Men framför allt så bygger hoppet om det vi inte ser på det Gud faktiskt visar oss. Tillsammans och genom hela historien. Att han finns. Att han älskar. Att han leder och bär. Även då bevisen och resultaten kanske ännu lyser med sin frånvaro. I tro dog alla dessa utan att få vad de blivit lovade. Men löftena var sanna. De fick inte se det, men det skedde. Och jag tänker att Guds löften till dig och mig är sanna. Jag tror att vi har ganska lätt i vår tid när inte just jag eller inte just nu svaren kommer. När bevisen inte dyker upp. Men Gud har inte glömt. Och som en liten sammanfattning av det så tänkte jag läsa några versar ur första Korinterbrevet där Paulus skriver om detta. I det 15:e kapitlet skriver han: ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om inte Kristus har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Vårt hopp är större än bara detta livet. Om vårt hopp bara skulle vara att allt skulle gå väl just nu när vi ber, ja, då är det inte så mycket. Men så är det inte. Kristus har dött och uppstått från de döda som den första av de avlidna. Och om det känns hopplöst ibland så får vi veta att vårt hopp till Gud är mycket större och mycket mer fantastiskt än detta livet. Vi ber. Gud, du som är Abrahams och Isaks och Jakobs och Moses och farmor och farfars och vikingarnas, höll jag på att säga, Gud. Men människor genom hela historien. som vittnar om hur du lever och rör dig. Som vittnar om att du har allt i din hand. Både det som sker här och bortom det vi kan mäta och förstå. Herre, hjälp oss att hålla fast vid tron. Hjälp oss att när du visar din närvaro i våra egna och i andras liv. Hjälp oss att se, ta in och gripa tag i det. Se att hoppet om det där fullkomliga, om himlen, är på riktigt. Amen.